Innan jag går in i själva predikan så kan jag lägga upp en bild på Lars Mörling. Vi har besök, vi har två besök den här veckan i kyrkan. På tisdag kommer Lars Mörling. Han har varit missionär i många år i Mellanöstern, Egypten. Planterat församling, planterat internationell församling i Stockholm. Och är oerhört kunnig kring islam, Koranen och att vägleda muslimer till tro på Jesus. Så vi har en eftermiddag på tisdag där han kommer undervisa personer i vår kyrka som på olika sätt är involverade med att möta människor från annan kultur och bakgrund. Och på kvällen, på bönesamling, kraftfulla bönesamlingar som vi har, så är han med och talar på kvällen också. På tisdag. Och på torsdag kommer Karl-Olof Hulpi till torsdagsträffen. Är man dagledig, man behöver inte vara pensionär för att vara där, utan gå dit, sänk medelålder. Gillar RPG. Karl-Olof Hulpi med gitarr. Det blir jättebra. Okej. Okay. Ska vi lägga upp en bild på Jona? Yes. Vi har en serie utifrån Gamla Testamentet. Jona bok. En av de små profeterna kallas det för. Och det var inte mycket till profet. Den här Jona, det är en berättelse. Alltså han, Gud kallar honom att gå till en väldigt stor stad för att förkunna dom om inte de omvänder sig. Men han flyr. Han flyr. Vanligtvis när Gud kallade profeter i Gamla Testamentet, det var att de gick, men han flydde. Och han försöker fly undan Gud. Och om du är bekant med Bibeln så där, så vet du att han går på en jättestor båt. Och ska fly undan Gud, och det blir en enormt stormigt hav. Vattnet stormar och man inser att man måste kasta Jona i vattnet. För det är på grund av att Jona flytt Gud som det här fartyget liksom håller på gunder. Och han hamnar då i en stor fisk. Vad det nu var för någonting. Något stort. Och där är han i 3 dygn. Och omvänder sig kan man säga. Och när Gud till slut ser till att han blir utspottad, så lyssnar han på Gud och går till den staden och förkunnar. Och hela staden omvänder sig. Hela staden omvänder sig. Men Jona, han blir sur. Han blir arg på Gud. Han säger till Gud för att säga, jag har rätt att vara arg. Han tyckte inte om att Gud skonade staden. Så berättelsen i Jona bok slutar tragiskt. Han sitter under en buske, en risinbuske. Och han är mer bekymrad över att busken har vissnat än att 120 000 människor och djur har klarat sig. Men Jona bok är en fantastisk berättelse om Gud. Om Guds barmhärtighet. För Gud förbarmar sig över syndare. Det är rubriken för predikan idag. Gud förbarmar sig över syndare. Berättelsen om Jona är en berättelse om att Gud är angelägen om att frälsa. Inte döma. Och texten vi hörde här ifrån Johannes evangeliet som handlar om Jesus. Jesus kom för att frälsa, inte döma. Nineve var en enormt stor stad som var känd för sitt mörker, känd för ondska, känd för synd. Och ondskan ibland dem, kan man läsa om i Jona bok, hade nått gränsen. Det står att ondskan hade stigit upp inför Guds ansikte. Det var dags för dom. Gud skulle döma. Gud är helig och Gud tolererar inte synd. Tack gode Gud för det. Att Gud står emot det onda. Så berättelsen om Jona är en berättelse om att syndens lön är döden. Det är faktiskt vad Bibeln säger. Romarbrevet 6. Men den vittnar också om att Gud förbarmar sig. Gud vill förbarma sig över syndaren. Och Jona bok är en berättelse om omvändelse. Gud ville att folket skulle omvända sig så att hans dom inte skulle drabba folket. Så det är också en förkunnelse om omvändelse som går ut här idag till dig som är här i gudstjänsten. Evangeliet är en angelägenhet. Jag börjar där. Evangeliet, budskapet om Jesus, är en angelägenhet. Människan är en syndare, säger Bibeln. Det betyder att människan är under Guds dom. Guds dom. Jag går till Jona bok här. Jag uppmuntrar att läsa den sen. Där står det att Gud ger Jona, denna profet, ett tydligt budskap. Han säger så här till profeten: bryt upp, i början där. Bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den. För deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Som jag sa i inledningen så var Nineve, folket var känd för sin ondska. Det var en brutalitet. Alltså moralen var skit. Och under lång tid hade deras hjärtan förhärdats och de hängav sig åt synd. Och det går för en tid i människors liv, det går för en tid. Men det finns en gräns. Gränsen var nådd för Nineve. Ibland kan jag få höra så här: hur kan Gud tillåta det onda som sker? Varför gör Gud ingenting? Bibeln säger att hela världen är i den ondes våld. Det står så. På grund av vad då? Människan. Människans synd. Det talar Bibeln om en dom, att en dag ska Gud döma det onda. Och jag är glad över att Gud ska straffa. För det handlar om att Gud är rättfärdig. Gud straffar det onda. Och varje människa, oavsett vem man än är ansvarig inför Gud. Det är ingen annan som är ansvarig för dig inför Gud, utan du är ansvarig inför Gud. Och människan är i sitt fallna tillstånd under Guds dom och måste omvända sig från sin synd. Det människan gör i sitt upproriska tillstånd, för synd det är uppror mot Gud, synd är uppror mot en helig Gud. Och synd är ju att ägna sig åt djävulens gärningar, och tänk på det. Det är ju faktiskt så. Och det är vad som utmärker den moderna människan i högsta grad. Girighet, lugn, svart konst, vrede, sexuell omoral, det är ju standard. Eller hur? Det är ju standard. Men i förlängningen så leder ju det här människan in i djup förtvivlan. Gör det. För några år sedan lyssnade jag till Göran Skytte, den här journalist som är omvänd och följer Jesus idag. Han sa en gång så här: djävulen tillverkar de mest smakfulla synder. Det är så. Synd är gott. Men så sa han: eftersmaken är bitter. Så är det. Eftersmaken är bitter. Det är allvarligt i Sverige idag. Det är jätteallvarligt. Det har funnits, kan vi säga, tror jag, ett andligt skydd över vår nation. Inte på grund av att alla människor har varit frälsta, långt ifrån. Men det har varit människor i vårt land som har ärat och vördat Herren. 10 Guds bud har liksom funnits som en grund på något sätt, men det är liksom raserat idag. Och Sverige skördar. sitt uppror mot Gud. Därför är evangeliet om Jesus angeläget. Det är angeläget för vårt land. Det är angeläget för dig som är här. Det här med synd är obekvämt för oss som kyrka. Det var obekvämt för Jona. Situationen i staden, det var obekvämt för Jona. Herren talade med Jona om situationen i staden. Herren sa till Jona, deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Man vet inte så mycket om Jona. Men helt klart, när vi läser kontexten i Jona bok, situationen var problematisk för Jona. Han vill inte höra om situationen. Där, så han flyr. Han flyr. Hur är det med kristenheten i Sverige? Guds folk har ett enormt ansvar för nationen. Guds folk i Motala har ett enormt ansvar för vår stad. Ett enormt ansvar. Men vi vill vara respekterade. Vi vill att man ska tycka att vi är bra. Så att vi är tysta när vi egentligen borde tala. Och ibland ska vi vara tysta när vi talar. Jesus sa om sina efterföljare, ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Det är inte världens erkännande en kyrka ska ha, utan Herrens välsignelse. Därför det är det som är gott för ett land. Herrens välsignelse. Jona, han flyr. Man kan läsa där i Jona bok. Men Jona bröt upp för att fly från Tarshish. Bort från Herrens ansikte. Och förmodligen var det så att han gick ombord på ett enormt stort skepp. Titaner kallades folket tydligen. Har ni talat om båten Titanic? Namnet kommer därifrån. Människans stolthet inför Gud. Osänkbara fartyget Titanic. Hur gick det? Skit. Det var som sker också med Jona. Jona, han brydde sig inte om människorna i Nineve. Han ansåg att det inte låg på hans ansvar att predika i staden. Kyrkan är ofta som Jona. Vi flyr. Vi flyr undan vårt ansvar. Men du vet, Gud är angelägen om att frälsa människor. Det är tydligt i berättelsen om Jona. Så vad händer när Jona är på det här skeppet på väg bort från Gud? Jo, det står så här. Jona bok, kapitel 1, vers 4. Men Herren sände en stark vind över havet. Och det blev en våldsam storm så att skeppet var nära att krossas. Helt klart, Gud är ute efter Jona. Han är ute efter honom. Varför är Guds hand så tung över Jona? Det är för att Gud är angelägen om att frälsa människor. Gud ville frälsa Nineve. Och Gud gör det omöjligt för Jona. Han måste kapitulera. Han säger, kasta mig i havet, det beror på mig. Det är mitt fel. Så han kastar sig i havet. Och det leder till hans omvändelse. Vet du, det blir inte stilla i en människas liv för att man bejakar kallelsen från Gud. Det handlar både om att bli frälst. Du får inte stilla här inne för att du kapitulerar inför Gud. Och om Guds hand är över dig för att han har en kallelse över ditt liv, så blir det inte heller stilla här inne för du säger, ja Herre, jag går. Herrens hand är tung över Sveriges kristna folk. Vi har i vår församling de senaste, framförallt de senaste månaderna, fått mycket av tilltal över församlingen. Hur Herren har talat till församlingen och talat till kristenheten. Det har varit ett budskap om att den här kyrkan ska fyllas av människor som söker Gud. Det är vad Gud vill. Men också att det ska utgå frälsning från församlingen över hela staden. Motala ska bli känt för att man följer Jesus. Så det är inte konstigt att Guds hand blir tung över sitt folk. Varför talar Gud på det här sättet till oss? Jo, människor är viktiga för Gud. Gud är angelägen. Det är mycket som har ställts på sin spets i församlingen de senaste åren. Mycket av turbulens ibland. Men så är det också när Herren verkar. Därför att budskapet, uppdraget tydliggörs. Vad det är att vara församling. Evangeliet är en angelägenhet. Det andra, en kallelse att predika evangeliet. Jonas primära uppgift var att komma med Herrens budskap. Eller hur? En församlings primära uppgift är evangeliet. Om vi går tillbaka till berättelsen om Jona efter hans omvändelse efter 3 dygn i denna stora fisk. Det är inte konstigt att han omvände sig, eller hur? Då står det så här: då bröt Jona upp, alltså Herrens ord kom än en gång till Jona. Då står det: då bröt Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Det sista jag ska återkomma till, enligt Herrens ord. Så efter några dygn så beslutar sig Jona: jag lyder Gud. Det blir bäst så. Det är bäst att lyda Gud. Det här är ju inte Jonas eget beslut egentligen att gå. Utan han går enligt Herrens ord. Han ville ju egentligen inte, men han gick ju ändå. Kallelsen lämnade Jona inget val. Så är det också för kyrkan, församlingen. Kristi kärlek, säger Paulus, tvingar mig. Guds kallelse till församlingen ger församlingen inget val. Predika evangelium. Jona skulle gå till Nineve för att de skulle befrias ur djävulens våld. Så var det. Jesus kom för vad då? Jo, man kan läsa Apostlagärningarna 10 för att befria dem som var i djävulens våld. Vad handlar evangelium om? Befria människor som är i djävulens våld. Det är ju genom en proklamation av evangeliet som människor omvänder sig. Därför är det inte konstigt att det är en sån kamp i den kristna kyrkan kring evangeliet. En kamp om Jesu unika ställning. För vad händer när Jesus inte är unik längre i kyrkan? Vad har vi då? Ingenting. Ingenting. Alltså kommer tron och predikan, skriver Paulus. Texten kommer upp här. Och predikan genom Kristi ord. Jag är evangelist, vet många. Men för en del år sedan så tvivlade jag på ifall Sverige och människor i Sverige kunde omvända sig. Men den helige ande fick visa mig annat. Om den kraft som är i evangeliet, kraft som är i budskapet om att Jesus Kristus har dött för våra synder. Att han uppstod ifrån det döda. Det är kraft. Det är kraft. En församlings primära uppgift är evangeliet. Och när vi uppriktigt, med rätt motiv, kärlek är rätt motiv, predikar evangeliet om Jesus, då omvänder sig människor. Tillbaka till berättelsen om Jona. Han kom till staden. Och genom hans närvaro i staden omvände sig staden. Vi ska ge människor evangeliet. Vi ska ge människor Jesus. Om vi återvänder till texten Jona bok, så står det: Nineve var en stor stad inför Gud. Tre dagsresor lång. Stor stad. Jona gick en dagsresa in i staden och predikade. Och sa: om 40 dagar ska Nineve förstöras. Det var ett tufft budskap. När man läser där i Jona bok, så blir det en omedelbar respons på budskapet. Folket omvänder sig. Det som ledde till omvändelse i ditt liv var inte en speciell verksamhet. Det var inte att du var med i GK. Eller att du gick på gudstjänst. Det var en sån fantastisk ungdomsledare. Utan att du fick tilltro till evangeliet om Jesus. Det är det som frälser. Det är bara evangeliet om Jesus som frälser. Det är bara det som är fött av den helige ande i en människas liv som förvandlar. Så kan verksamhet vara fantastiska redskap. Och personer kan stå i Herrens tjänst. Men det är tilltron till evangeliet om Jesus som frälser. Det står i Romarbrevet: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning. Det är det här vi ser pågår i vår stad. Det är det som gör att det finns flera människor här i gudstjänsten som inte varit kristna alls länge. Därför att det är evangeliet är en Guds kraft till frälsning. När Jona trots sitt uppror kommer till staden, så blir det hopp för staden. Eller hur? Det blir hopp där. Där vi finns, där Guds församling finns, där finns hopp. Därför vi kommer med evangeliet. Det som sker i staden Nineve, det är att folk omvänder sig. Man kan läsa där i Jona bok 3, vers 5. Och folket i Nineve trodde Gud, står det. Och de utlyste en fasta och klädde sig i säcktyg, från den största av dem till den minste. Så gjorde man på den tiden när man skulle omvända sig för att visa sin uselhet och sitt beroende av Gud. Det är intressant att se vad som händer i staden. Vad gör Jona? Jo, han kommer med budskapet, sen tar Gud hand om resten. Det som övertygar människor är Guds helige ande. Det hände när du en gång trodde på evangeliet. Det är det som händer just nu om du är här och ännu inte frälst. Det är att den helige ande övertygar dig just nu. Just nu kommer övertygelse från den helige ande. Man kan säga, Jona gjorde vad han skulle i staden. Man kan se i väckelsehistoria, alltså när en församling ägnar sig åt det den ska göra, då har verket framgång. Verket är inte verksamheten, utan att Guds rike utbreds. Det är framgång. När vi som församling, vi som baptistförsamling, ägnar oss åt det som är vår kallelse, då övertygar den helige ande. Något av det mest intressanta tycker jag, det är ju när en ateist blir frälst. Jag har sett det ske flera gånger. Lyssna vänner, det ska bli ännu mer vanligt. Processen till frälsning kommer bli kortare och kortare och kortare. Varför då? Jo, den helige andes närvaro kommer bli ännu starkare. Jag har en sista punkt. Det hade Anna Bergenbrink haft koll på om hon varit här. Det är tre punkter pastorn har. Det sista. Gud vill ge nåd och inte dom. Man kan läsa där i Jona bok. När Gud såg vad de gjorde, att det vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och gjorde det inte. Det här är vad Gud vill i människans liv. Gud vill inte dom, utan nåd. Där är tråden genom hela Bibeln. Gud vill frälsa. Gud vill frälsa. Nineve kan vi säga står som symbol för människans uppror mot Gud. Jag sa, syndens lön är döden. Det är sant. Och en människa som inte har omvänt sig är under dom. Men vad sker när Jesus dör på korset? Det är det centrala i kristen tro. Jesus, han bär våra synder, säger Bibeln. Ja, inte bara våra, utan hela världens synder, säger Johannes i sitt första brev. Så det som sker på korset är att Guds dom över synd drabbar Jesus på korset. Så den här berättelsen om Jona är också en berättelse om Jesus. Han kom för att frälsa, inte för att döma. När Jesus dör på korset så visar en rättfärdig Gud vad kärlek är. Därför är det Gud själv. Gud själv tar konsekvensen för våra synder, för vårt mörker, för vårt uppror. Hur angeläget är det då inte att vi predikar korset? För det handlar om vem Gud är. Om hans kärlek. Och Gud är angelägen. Gud vill inte dom. Han vill nåd. Det är kraft som utgår från korset. Kraft in i varje människas liv som tar emot. Och det ögonblick man tar emot bryts satanisk makt över den människan. Men varför håller vi tyst då? Varför är kyrkan tyst? Den 18 januari 1980, jag var 9 år. Då är det ett stort fartyg som heter Star Clipper som kör in i ett av brofästena över Tjörnbron. Och 300 meter av bron rasar ner i vattnet. Man kan läsa det att besättningen på båten gör allt för att de bilar och långtrådar som kommer ska inte fara över stupet. Så de skickar upp nödraketer. De skickar ut livbåtar och försöker väsnas, men människor hör inte. Och de ser, till sin förtvivlan ser de hur bilar åker ner 40 meter ner, rätt ner i is och rätt ner i ett mörkt vatten. De gjorde allt de kunde utifrån sin situation att rädda dem. Vad har Gud gjort? Allt. Det står i Bibeln så här, andra Korinthierbrevet. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Det som sker när korset blir en verklighet i en människas liv, det är att domen lyfts av. Du går fri. Därför Jesus tog din synd. Gud vill ge nåd, inte dom. Därför kan en kyrka bara komma med barmhärtighet. Jona hade problem med Gud. Tänk en profet som har problem med Gud. Det står så här i Jona bok kapitel 4 vers 1. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Varför blev han arg? Jo, Gud räddade staden. Och Jona blev arg. En mycket märklig reaktion. När man läser Jona bok upptäckte jag. Så upptäcker jag att Jonas hjärta är inte mjukt. Det är hårt. Han vill diktera för Gud. Men det går inte. För Gud är Gud. Hur reagerar du på Guds barmhärtighet mot syndare? För en del år sedan på en alfakurs någonstans. Är en deltagare som blir så upprörd över att Jesus dog på korset för mördare. Att han dog på korset för pedofiler. De säger ungefär så här, jag vill inte ha med en sån Gud att göra. Personen i fråga tyckte inte det var stort att Jesus hade dött för hennes synd. Jag försökte förklara för personen och säger så här. Du ska tacka Gud för att Gud inte är rättvis mot dig. För Gud är inte rättvis. Han är god. Det är stor skillnad på det. Guds rättvisa är att du ska hamna i helvetet. Guds godhet. Jesus tog din synd. En del kristna, de har svårt med hur radikal Guds nåd är. Det har jag också ibland. Men det står, han tillräknar inte människorna deras överträdelse. Det handlar inte om att Gud tolererar synd. Det handlar om att Jesus har tagit på synd. Guds nåd gör våra hjärtan mjuka. Problemet med Jona, det var att hans hjärta var inte mjukt. Man kan läsa i Jona bok, det står, jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Alltså Jona önskade sig döden på grund av att Gud visade sin barmhärtighet. Och han sitter och sörjer över en risinbuske. Kan vi inte lägga upp den här bilden igen på Jona? Kan vi få upp bilden där sitter han? Och i texten kan man läsa att han sörjer över busken. Inte, han gläds inte över att staden har räddats. Så det sista som sägs i Jona bok är vad Gud säger. Han säger, Skulle då jag inte bry mig om Nineve, den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster? Och dessutom många djur. Det verkar som att djuren omvänder sig också. Lyssna, en församling får aldrig bli som Jona. En kristen kan aldrig bli som Jona. Därför att ett möte med Gud gör en människa ödmjuk. Ett möte med Gud gör ett hjärta som är mjukt. När vi läser evangelierna och läser om omvändelser så blir det tydligt vad som sker i en människas liv. Ett sista exempel i Bibeln. Lukasevangeliet kapitel 7. Så kommer det en synderska till Jesus. Jesus är hemma hos en farisé. En farisé som behandlar Jesus som skit. Kvinnan kommer dit därför hon vet att Jesus är där. Och Jesus förlåter synder och Jesus upprättar. Och i slutet av berättelsen så förklarar Jesus varför kvinnan överöser så mycket kärlek mot Jesus. Så säger han så här, den som har fått lite förlåtet visar lite kärlek. Den människa som har fått mycket förlåtet av Gud visar mycket kärlek. Vi ska få se på en bild på en gammal pastor. Jag ska sluta predika med det. Det här är Alvar. Alvar, han är 83 år. Han sitter i rullstol. Efter stroke. Han är placerad i sitt hem. Han har lett flera av de stora pingstförsamlingarna i Sverige. Han begravde min farmor. För många år sedan. Men han har inte tystnat. Hans hjärta är mjukt. Han predikar fortfarande. Han börjar predika över internet nu. Han har börjat med böneskola. I veckan börjar med helande skola. Människor behöver helande sen. Så hans hjärta är mjukt. Han har varit en bitter människa som sitter där. Varför gör Gud ingenting i mitt liv? Varför välsignas alla andra och inte jag? Nej. Hans hjärta är mjukt. Det behövs fler människor som Alvar. Som är gripna av Guds nåd. För det han är gripen av. Han är gripen av Guds nåd. Det är det som bevarar en människas hjärta mjukt. Det är Guds nåd. Brinner ditt hjärta. Brinner ditt hjärta för Guds sak? Vad är Guds sak? Det är nåd. Inte dom. Ska vi be? Kan vi lovsångsteam komma upp? Jag tackar dig för din enorma kärlek. Din kärlek, Gud, som övergår mitt förstånd. Jag tackar dig för att du är en Gud som förbarmar dig. Du är en Gud som förlåter synder. Du är en Gud som reser upp och helar och upprättar. Jag tackar dig för att vi nu får komma in för dig i nattvard. Herre, bli påminna än en gång. Jesus, om den frihet som är i dig. Den frihet som är i din död på korset. I Jesu namn. Amen. Så in i nattvard och lovsångsteamet leder oss i en lovsång. Och kan vi stå upp en stund bara i lovsången. Och sen går vi in i nattvarden direkt efter det.